välkomna till BB-podd på gt.se. Vi har släppt räkningen sedan förra gången. Ingen har någon aning om var i hierarkin vi befinner oss, håller på att säga. Hur mår du, Patrik Lindberg?
Jag mår bra. Jag sitter i en stuga i Sälen, har åkt skidor.
Men det är det jävla tonfall du kommer med. Jag mår bra.
Ja, men jag mår bra. Livet är skett. Jag går runt i så här salongs hela dagarna nu. Och det, då mår man rätt gött faktiskt. Och så tar man sig ut till backen, åker med sin grabb i funpark-delen. Och han blir så himla glad. Och då blir man glad. Och sen så,
det var inte insatsen ner. Tillbaka på att den där afterski-ölen-bilden skulle dyka upp på dina sociala medier. Den satt man ju och väntade på.
Jag ska för din skull sammanställa ett gött collage med afterski öl-selfies som jag ska lägga ut i slutet på veckan. Kan ni hitta dem på Twitter på BB-Patrik heter jag där.
Vet du vad jag tror att du är, Patrik? Jag tror att du är en så kallad boomer. För jag såg någon på sociala medier som såg ut att vara ung och uppdaterad. Jag vet inte vem, men som skrev så här: vem tar ens selfies 2020?
En som inte är ful tar selfies 2020. Ja, okej. Okay. Jag är ledsen, men alltså din hang-up på mina sociala medier, det här kan jag berätta då för alla lyssnare, att jag alltså helt seriöst har blockat Jocke från mina privata sociala medier för att det är så att han alltid ska påtala brist. Jo, det är sant. Att du alltid ska påtala brister på alla bilder jag lägger upp i stort sett. Och att det är så här, och så går man in på dina sociala medier och så är det helt stiltje där. Och då tycker jag ändå att det är roligare med ett flöde. Om jag lägger upp en bild i veckan mot dig som senast du lade upp en bild var på katten Snow liksom november 2018 typ.
Men det är ju inte bilderna i sig jag vänder mig emot. Det är ju ett mycket tveksamma allmänintresset. Men också måste jag säga, jag måste också säga att jag är ju inte ensam med det här. Det finns ju många som pratar om det här. Det snacket på stan går ju att Glimberg har ju tappat det på sociala medier. Ska vi ändå lämna de svenska slaskfjällen och närma oss en annan tillställning där det var betydligt kallare?
Ja, det kan vi göra.
Nej, nu pratar jag väl egentligen om förra veckans match. Men det var nog inte så jävla hett på Grimsta heller, där Blåvitt spelade mot Sollentuna i Svenska Cupen.
Nej, men kul ändå att få vara tillbaka på Grimsta och spela fotbollsmatch. Det känns som att det kanske eventuellt dröjer ett par år innan Blåvitt får spela där igen.
Ja, vad man ska säga också innan vi går in på själva matchen, det är att Svenska Cupen, där ska man ändå liksom ta en seger mot ett Division 1-lag för en seger mot ett Division 1-lag. Mm. För det är ju fan inte alla andra lag som hanterar och löser det.
Nej, jag tycker det är väldigt märkligt, och det har vi ju sett liksom genom alla år hur eller framförallt som man gjorde om kuppen då, hur många lag failar. Men jag tror att man underskattar ofta sin motståndare, och framförallt så underskattar man differensen mellan de olika serierna. Då ska vi ändå tillägga att det är en jävla skillnad mellan till exempel Superettan och Allsvenskan. Den stora skillnaden är hastigheten, men alltså på bollen och på själva spelet, men under en försäsong så är liksom, då är ju det allsvenska laget är under uppbyggnad, de jobbar jättemycket fys och grejer, och det har inte riktigt fått in spelet, medan man vet att då ett sånt här division 1-lag eller kanske då division 2-lag, de går all in för just den matchen, och man ska nog inte underskatta personer som verkligen kämpar för att få spela den eventuellt största matchen i sin karriär, för hur de då laddar upp för det. Och då får man se lag som Tvååker tvåla till IFK Norrköping. Och jag menar, vilka var det? Var ju AIK åkte ut också för ett par år sedan mot ett Division 1-lag, och det var ramaskri liksom.
Ja, men Elfsborg förlorade mot Oskarshamn tror jag. Och sen är det också så, det är nog lättare att lägga sig på försvar och parkera bussen och spela någon sorts cynisk taktik på en liksom en plastmatta som inte ens Borås stad hade tittat på, som ligger liksom mitt på något jävla båtvarv i Oskarshamn. Det såg helt sinnessjukt ut på de här bilderna. Jag tror att det är lättare att liksom göra en sån grej än att ta poäng eller vinna mot allsvenskt lag på en fin gräsmatta i juni om man är en spelare i division 1.
Ja, såklart.
Så det händer såna här saker. AIK AIK, de vann mot ÖIS hjälpligt. Och det var egentligen bara för att ÖIS hade värvat Abdul Razak som AIK lyckades vinna den matchen. I det ljuset kanske man ändå ska se Blåvitts två väldigt stabila 2-0-segrar i Svenska Cupen so far. Det är inte så att det är någon champagne-exploderande fotboll som lovar guld och gröna skogar. Men det är två kassaskåpssäkra segrar i alla fall, skulle jag vilja säga. Speciellt då när en av de segrarna är mot Västerås, förvisso. Men Västerås dunkade dit allsvenska konkurrenten till oss, Sirius, som är i samma grupp med 3-0, samtidigt som vi då vinner mot Sollentuna som Sirius i sin tur slår med så här 8-2 eller vad fan det blev i den matchen. Så att det finns liksom inget upp och inget ner riktigt under Svenska Cupen för säsongen så här. Men det man kan säga det är att vi har vunnit våra två matcher på ett stabilt sätt. Mm. Och det gillar jag. Jag tycker att det finns något som andas ett gediget spelbygge, hur spelarna ställer framför det försvaret då. Att man har ändå identifierat det, att okej, vi kan spela frejdigt, vi kan spela kortpassningsspel och vara på det sättet. Men där vi failade lite förra året kanske var att vi släppte in för enkla mål. Och det känns som att man har arbetat på det under vintern. Det är mitt bestående men, bestående intryck av de första två matcherna i cupen sådär. Sen så vill jag gärna addera lite mer edge i spelet framåt. Det är väl klart att det hade varit ännu roligare att se Blåvitt demolera de här två lagen med 5-6 bollar. Men ja.
Ja, men samtidigt är det ju återigen det är de här försäsongsmatcherna när man håller på att bygga upp någonting. Man lägger helt olika, alltså rent kroppsligt fysiskt i hur man tränar. Se bara på Sandviken igår som lyckas ta krysset mot Djurgården liksom. Det händer ju inte en gång, det händer ju inte två gånger, utan det händer ju återupprepade gånger. Och då är det, som du säger, extremt jävla skönt när man då liksom gör jobbet, tar de där jävla tre poängen och går vidare och gör det utan att det kommer in en massa bösiga skador som råkar fördärva läget för allsvenskan. Jag fattar inte att allsvenska lag inte tar kuppen mer på allvar. Typ som Sirius då, hur de kan gå och torska mot ett sånt lag när det är deras uppenbart enda chans på en titel i år.
Sandviken, så är det Pelle Olsson som tränar dem? Visst är det det?
Ja, men fan, det är det ju. Han är ju inte missnöjd med att trycka till Djurgården. Om någon människa älskar att trycka till Djurgården så är det Pelle Olsson.
Kommer du ihåg när jag tjuvringde till Gävle IF när vi skulle möta dem och Pelle Olsson just hade lämnat dem?
Hej. Är detta Lars på Gävle IF?
Ja, allt är bra.
Det är bra det. Hej, Joakim heter jag. Ringer från en blåvit podcast. Jag tror du är säkert kanske inte helt rätt person för att hjälpa mig. Det är nämligen så här att vi skulle göra en intervju med några personer i Gävle IF inför matchen mot IFK Göteborg som kommer nu snart. Och jag skulle behöva få hjälp att få tag i några nummer. Jag skulle behöva prata med Pelle Olsson, tränaren.
Pelle Olsson? Han tränar i Djurgården nu.
Jaha, han är inte kvar i Gävle.
Nej.
Men vad ska vi... Men Blåvitt, som kan vara intressant då. Alexander Faltsetas.
Han spelar också i Djurgården.
Ja, han är inte kvar.
Jag har inte speciellt mycket koll, Nelen.
Nej, vad kan vara intressant här då? Jakob Orlov kanske?
Ja, då får du ringa till Brann.
Är han inte heller kvar i Gävle?
Nej, han är inte heller kvar i Gävle.
Finns det ingen kvar i Gävle som är intressant längre?
Nej.
Nej då, men vet du vad? Om det inte finns någon som är kvar länge som är intressant, då får vi nog strunta i det.
Oavsett Pelle Olsson, oaktat Pelle Olsson, så har jag bara tagit lite strönoteringar från matchen här. Senaste mot Sollentuna. Och jag tänker att jag skickar ut det på uppstuds till dig och så får du säga vad du tycker om det.
Om jag håller med dig. Ja, men kan du inte börja med att säga Hasse Skott då?
Jo, alltså jag har fler punkter på Hasse, så att jag kan börja med Hasse Skott.
Mm.
Det är en utveckling som heter duga, du.
Jag funderar på om det är den största så här, utvecklingen vi har haft på någonting över säsongerna 2019 till 2020 i Göteborg. alltså det framsteget Hasse har gjort med sitt avslut är ju bortom denna jord. Vi har ju ofta skämtat då om att Hasse har alla egenskaper som man behöver ha för att vara den perfekta fotbollsspelaren. Och för att liksom bara dra ner sig själv lite så har han också då det sämsta avslutet av alla. Och så försvann han bara in i dimman här under vintertiden. Kom tillbaka efter uppehållet, ser lika så att ganska tunn ut i kroppen, men har börjat få till en riktig hästspark som han dessutom så här avslutar med precision.
Nu ska du inte liksom hissa upp det till Georgie-nivåer, men skillnaden består ju framförallt i att när Hasse hade bollen och sköt så visste man ju inte förra året om det var ett skott eller om han bara liksom fick en riktigt dålig touch på bollen. Det var ju så, det var den lösheten som fanns. Och nu plötsligt bara bang, så var det ett skott som, jag vet inte om den tog ribban eller om målvakten räddade.
Nu tog ribban.
Det var liksom bara oh shit. Och då kände man ju direkt bara kaching kaching.
Men det är ju inte första gången han gör det i år, och det är det som är så roligt. Vi har sett honom ta ganska fina hårda avslut tidigare under försäsongen. Och om han då dessutom kan nu skjuta in sig, så det är ju som du säger liksom, då börjar han ju närma sig den här spelaren som blir komplett och blir extremt intressant för väldigt många fler. Han är ju liksom drömmen att ha i den defensiva innermittfältsrollen idag då, om man ska säga så. Men det vet vi ju med facit i hand, och om du bara jämför med Gustav Svensson, att det spelar ingen roll om du har en gubbe som är hur bra på det som helst, för det är så här, inte så jävla sexig roll och det ger dig inte så sjukt mycket betalt. Men får du dessutom då in en spelare som kan ta fina avslut, då kan det säga riktigt skott. Klirr i kassan. Och fan vad sorgligt det är att man sitter och ser en spelare bli så jävla bra och det första man tänker är fan vad gött, han kan ge oss lite pengar.
Det handlar ju om att Hasse är så bra som man har mentalt redan räknat bort honom. För att man vet ju att han är ämnad för jävligt stora klubbar och ligor och så på den. Men så här, ett par skott i kryssen från Hasse i den här highlights-reelen, det gör ju alla glada egentligen.
Då kommer videot att signa direkt, vet du.
Apropå komplett som du pratar om här då. Min nästa anteckning, den är bara Tokos kompetens. Vad tänker du då?
Ja, men det som överraskar med Toko är väl då, det är ju två saker. Dels då att han liksom som ändå är värvad som en innermittfältare skolas om i extremt snabb fas, går ner och spelar ytterback och på riktigt liksom utmanar Alex Jallov som är den spelare vi naturligt värvat för att vara på en kant och ställer honom åt sidan. Bara det säger väl en del om Toko och att vara en komplett spelare.
Ja, men Toka, han är så jävla gedigen som fotbollsspelare och sånt jävla proffs. Och han tar sig an alla sina uppgifter med sån jävla superprofessionalism. Och det känns som man skulle kunna stoppa in honom precis var som helst. Och att han liksom gör en analys av vad behöver vänsterytter nu då? Ja, men det är det här och det här. Mm. Ja, men då gör jag det. Och så utför han det sen. Så det är en jävla fröjd att se faktiskt. Nästa punkt på min lista är Augusts varningar. Jag är nämligen lite orolig att August Erlingmark håller på att bli en sån spelare i Allsvenskan som alla domare vet att han spelar lite småfult. Han är det bästa att varna tidigt i matchen så han håller sig lugn. Lite som Sebastian Eriksson får på sig också. Och det kommer hemma väldigt mycket, för August är väldigt viktig på vårt innermittfält numera. Han är inte bara en defensiv brunkare, utan som varit inne på är han ju även numera en spelare som är bra med bollen och har ett tillslag och en passningsfot som faktiskt börjar fungera. Men om man ska vara utan honom var tredje match för att han är avstängd på grund av varningar, så blir det ett jävla problem.
Mm. Du slipper ändå vara fjärde match som han blir avstängd hela tiden. Men jag förstår vad du menar. Samtidigt tycker jag det är en svår balansgång, för att August är den typen av spelare. Det är samma sak som med Sebban, att du kan inte spela Sebban om han inte får vara Sebban på plan. Och du kan inte spela August om han inte får vara August. Lite som Pontus Wernbloom med den där fysiska spelaren som också åker på det liksom. Där handlar det väl snarare om att då ta dialogen med domarna hela tiden och försöka verkligen påvisa att men det här är så här jag spelar, jag gör inget fult och du får liksom inte ta och straffa mig på grund av det. På samma sätt som Rosenberg under många år då fick sin fina gräddfil för att han liksom är större än själva ligan då, tyckte domarna, så att man inte ville ge honom då reprimand.
Så du tänker att, att August ska ta snacket med domarna och säga liksom,
jag tänker,
kommer du ihåg min farsa eller? Han vann ju skytteligan i Champions Leagues gruppspel där en gång i tiden. Så att om jag trycker ifrån lite extra i motläggen, det kan väl inte spela en roll då.
Mm. Exakt. Tvek. Så. Exakt. Tvek, så tycker jag att han ska säga. Exakt, ja. Så tycker jag ska. Jag tror snarare att det har att göra med att våran tränare då får ta den striden. De träffar ändå domarna och för dialog med dem ganska ganska ofta. Se på BK Häcken, de festar till med domarna så att det, de ses.
Tobias Sanas skytteliga segerpotential.
Ja. Det gillar man ju. Det är, och det är så här, lika fröjdigt som det var under försäsongen innan han då lämnade för Ajax. Men är det så att vi också kan få se skotten sitta här den här vändan, så kan det absolut smälla.
Vad jag är ute efter här, det är ju att Tobias Sana, han har kommit i sinnessjukt mycket avslut och öppna mållägen på försäsongen. Han har inte gjort så mycket mål.
Mm.
Men man ser ju att liksom, det här skulle kunna vara ett sånt läge där det plötsligt bara släpper och allting går in.
Men det är ganska intressant just den här grejen med Tobias Sana och själva avslutsbiten. Jag hade en diskussion på Twitter häromdagen med en kille där vi då liksom konstaterade att tidigare Tobias Sana, alltså innan han lämnade för Ajax, Niklas Bärkroth på den tiden och då Hoshi Maesh, där samtliga tre nu då ändå får kategoriseras som någorlunda liknande spelare. Duktiga på att göra sin gubbe, duktiga på att överraska, ta sig förbi och sådär. Men så fort som bollen ska lämna foten, då uppstår problem. Och den här killen jag pratade med hade ju då superlösningen, att det bara dribblar sig hela vägen in i mål då. Så är det lugnt. Men det finns någonting ganska intressant här, för samtliga har haft problem, och även då Aiesh nu i slutet. Även om vi ser att han tar sig förbi, han gör sin gubbe, han gör helt magisk grej, krigar sig ner, får då alltså motståndarna att byta ut sina ytterbackar gång på gång på gång, även de som har spelat samtliga matcher under året. Det säger någonting om Aiesh, men ändå så lossnar det inte i själva så här, i poängen.
Det är inom citationstecken bara slutprodukten som fattas.
Ja, men tyvärr då liksom, men får då, och det är det man har sett så här, får då Tobias Sana det bara att lossna, då blir det ju så, då kommer
man
han
kan
ju
dra en...
alltså för man... får du blir satt i så många lägen, så får du bara satt dina lägen, då kommer du ligga där uppe i toppen.
Man kan ju dra parallellt en annan spelare som har varit här ganska nyligen, Lasse Vibe, som ju kom som någon sorts yttermittfältare till Blåvitt och inte gjorde så himla mycket mål, och sen så fick han spela forward och då plötsligt så var det helt andra papper att jämföra med. Så saker kan hända.
Ja, då minns jag också i och för sig när Lasse Vibe kom, så skrek ju supporterskaran efter att man skulle flytta upp honom längst fram. Vilket såklart, eller, och sen när det hände och 6000 änglar fick rätt, så stod alla och slog sig för bröstet och sa, det var det jag sa hela tiden.
Ah, ja, men det här det säger jag nu då.
Ja.
Georgi Karasvilis ensamkommande nickmål.
Vad fan?
Det kanske kräver en förklaring.
Ja, det får du slänga.
Nej, men, jag gjorde mål på nick.
Mm.
Jag tänkte så, samtidigt som jag såg den bollen gå in, så tänkte jag, var det första gången jag såg Georgi nicka överhuvudtaget? Men så insåg jag att han har gjort något mål mot Kalmar eller något sånt där förra året på nick också.
Mm.
Men framförallt, det måste vara de enda två gångerna han har nickat, och båda gångerna har det blivit mål.
Ja, han har ju också använts då som uppspelspunkt en del i för sig, där han fördelat boll. Men det kanske inte räknas för de tillfällena.
Alltså använda huvudet i avslutssyfte kanske man får smala ner till då. Nej, jag kommer tänka på det. Jävlar, där nickar han in den bollen. Det brukar man inte se.
Nej, det är inte så ofta det gör. Inte på träning. Det som är roligt dock är ju att den inte bara sitter, utan att den sitter där han vill att den ska sitta.
Det känns väldigt viktigt att både Georgi och Söder kommer igång och gör mål. Det är de som gör båda målen i båda matcherna.
Mm.
Det känns ju verkligen som en jävligt vital del om vi ska flyga i år, att de två spelarna får igång sin målproduktion.
Ja, men att Söders målproduktion hänger i, även om det är sämre motstånd och sådär. Men du kommer till, så här, och det här är viktigt att komma ihåg, att man kan ofta skratta åt en spelare som gör mål mot ett sämre motstånd. att säga, aha, men vad fan, det var inte så svårt, det är ju det jävla laget. Jo, fast när du väl blir nedsläppt på planen och bollen ligger där framför dig och målet är precis lika stort som vanligt och avståndet till målet är precis lika långt som vanligt och det står en målvakt i vägen och täcker av en ganska bra yta precis som vanligt, då gäller det ta mig fan att det ändå är precision i det där avslutet. Det kanske är större chans att det sitter om du får till träffen rätt. Och det får dem och det är det som är så jäkla skönt. Vi såg det på Bravida Arena när Robin tar emot bollen, lurar bort sin försvarare och lägger den vid första stolpen. Det finns en så smartness i honom och att den målproduktionen hänger i, det är extremt betryggande. Och vi har sagt det en massa gånger, men vi trodde ju inte riktigt på Robin när han kom tillbaka. Jag hade väldigt svårt att se att det skulle lossna. Han överraskade. Och så tänker man, okej, var det här bara en temporär grej? För man har sett väldigt många spelare göra fantastiska säsonger och sen säsongen efter så lossnar ingenting. För att citera Sparven, då funkar ingenting längre. Robin håller i det och det känns väldigt, väldigt betryggande. Nu är liksom Allsvenskan en månad bort och håller det här i sig, så har vi anfallare som gör mål. Då behöver vi inte oroa oss för det.
Lite på minuskontot då. Särgons målkåthet har jag skrivit här.
Men det är väl någon sorts desperation. Han vet ju att han har en så jävla hotad roll och kommer ju med största sannolikhet inte få spela särskilt mycket. Jag tror att det var jävligt svårt för honom när man kommer, du vet, från Degerfors. Man är Superettans stora uppsnackade namn. Man vinner skytteligan i Superettan, kommer till IF Göteborg och får det inte att lossna, och man märker och känner att så här, för varje dag som går så försvinner min aktie som den här stjärnan i då mitt gamla lag, och då tror jag att då infinner sig någon viss typ av desperation i spelaren. Och det har jag, vi har dratt många paralleller till mittbackar till exempel, som så fort en mittback får en chans så gör den ofta jävligt många konstiga grejer för att den måste överbevisa det den ska göra, och det blir ofta väldigt tydligt på mittbackar för att det ofta renderar i mål bakåt då, medan som en mittback får spela och vet om att nu har vi en gubbe här, korsbandsskadad, så att jag kommer få spela massor, då brukar de ofta steppa upp. Lite så känns det med Sargon. Det känns som att det andas desperation från honom.
Ja, men nu har det varit liksom flera matcher i rad, kan jag känna, under en längre period som man har sett såna här avslut som är bara, vad gjorde du där? Du fanns ju tre stycken öppna passningar och du skulle skjuta, det stoppar upp spelet, det blir dumt. Det måste man nog trycka på, det skulle jag också tro att man gör från tränarhåll.
Men där är det nog viktigt i sådana fall att Poja tar Sargon till sidan efter någon träning och säger till honom att jag ser dig liksom, jag ser precis vad du gör. Du behöver liksom inte överbevisa det, utan spela spelet som en kollektiv spelare, så lovar jag att du värdesätts på precis samma sätt som övriga. Men jag kan tänka mig att man väl står där med kniven mot strupen och vet att det här är min chans att glänsa, och då kanske det blir så. Sen är ju inte, så tränarna är ju inte dumma i huvudet, det är ju det som är grejen. Det är ju inte så att en tränare, även om du gör fem mål som är totalt idiotavslut, så värderar ju inte tränaren det någonting, för han känner ju att du har frångått min idé. Så det, jag tror att det blir så tyvärr.
Också på minuskontot då. Adress på inläggen. Jag känner ju sådär, nu kanske Toko får vara lite ursäktad eftersom inte han är en naturlig ytterback. Men som Viktor Wernersson då, som har varit ytterback och wingback i hela sin karriär. Han kommer jättebra förbi på kanten, öppnar upp läget för sig själv. Och så när man slår in bollen så är det väldigt ofta på block på första gubben. Eller den hamnar någonstans där det inte alls finns några spelare. Det måste ju vara jävligt basic och elementärt som ytterback och wingback. Att man faktiskt kan sikta in bollen när man kommer till lägena. Det här tycker jag att man borde faktiskt kunna nu. Och det är inte bara att det ska hackas på Viktor, utan det är ju många spelare som inte liksom har den där sista, ja, men den här bollen lämnar foten. Du var ju inne på Ayers och sådär också. Hur får man upp procenten och hitraten på detta?
Ja, men skillnaden här, och det är väldigt viktigt att komma ihåg, att de är två väldigt helt olika spelare, Ayers och Wernersson. De spelar också på olika positioner, men om vi drar den parallellen att bägge två slår inlägg, så slår väldigt, väldigt ofta Wernersson inlägg i maxfart. Och det är ju extremt mycket svårare än att slå ett inlägg när du har dratt en gubbe. Du får möjlighet att med en touch lägga upp bollen för dig själv och sen klippa till den in. Och det är de inläggen som ofta provocerar mig. När man vet att du har gjort en bra grej men du har haft gott om tid på dig att slå det här inlägget. Mot om Victor då som löper på en djupledsboll på kant och drar till den på ett. Det är ju, då snackar vi ju alltså millimeter på träffen i en rullande boll där du kommer och springer i kanske 20-25 kilometer i timmen. Det är klart att då ska så himla mycket mer spela. Så det är en sån, jag kan köpa att han inte alltid får in dem med superprecision när han kommer löpande på en kant, men jag har svårare för det när det är en snubbe som ska dribbla sig fram och ha tid.
Där har vi i alla fall i mångt och mycket nästa steg då, om det ska göras fler mål, det är att assisten måste komma levererad där våra spelare befinner sig.
Ja, och då är det, nej, men då är det ju ganska tacksamt i sådana fall för en sån som Victor, om han vet det att ja, men, när jag kommer i maxfart och ska slå inlägg, då vill gärna min anfallare ha bollen på fot. För det är väldigt mycket lättare att lägga en boll längs backen, för om den kommer en halv meter lite snett på backen, det gör ofta inte så mycket för du kan ofta ta ett kliv, men att synka en nick som är en halv meter fel, det är inte alls lika lätt. Så det är väl ett för att förenkla det så in i helvete, ett sätt att lösa en del av det problemet i alla fall, att försöka få den klassiska snett inåt bakåt på en god bredsida som kommer och trycker in den i bortre krysset.
Dessa två stabila 2-0-segrar har ju satt oss i ett ganska gynnsamt läge nu då inför det som man trodde skulle bli seriefinal i våran grupp. Nu vet jag inte exakt hur det blir, men eftersom Sirius gjorde bort sig ganska hårt emot Västerås då. Det räcker ju alla gånger med ett kryss för att vinna gruppen, och det tycker jag att vi ska kunna räkna med att vi löser faktiskt.
Ja, framförallt nu när de har all press på sig själva liksom och ska komma till och så spela, så ska det ju, jag känner att det ska ganska mycket till. Du, snabb quizfråga då. Minns du vilka som spelade Svenska Cupfinal 2019?
Det minns jag faktiskt, för jag satt och tänkte att här går det ju verkligen inte att hålla på någon överhuvudtaget. Det var Häcken mot AFC.
Det är helt sinnessjukt ju. Alltså, dels är det sinnessjukt att AFC alltså på riktigt haft en chans att vinna en titel i svensk fotboll. Men framförallt så är det ju sjukt att så här, när det handlar om Häcken och AFC och vi har två stycken titlar, jag kallar det för två titlar du kan tävla om i Sverige, som direkt ger dig ett kvalspel till Europa League, och ändå så kastar de allsvenska lagen bort detta. Jag kan inte förstå det. Jag kan verkligen inte förstå det. Men IFK Göteborg har i alla fall fattat det. Poja pratar om att kuppen är den grej som man på riktigt har en chans att kunna vinna i år. Det skulle ge oss då ett kvalspel och en god semester i sommar, där vi får åka utomlands och möta lite goa pittoreska bylag, och sen så torskar man mot något jävla portugisiskt pisslag i någon liten by typ. Men det hade varit sjukt nice. Men det är så tajt i spelschemat du.
Ja, om det inte är så att Sirius gör något riktigt drastiskt och slänger in Marcus Birro på in i mittfältet eller sådär för att staga upp sedan förlusten mot Västerås. Skämt åsido, då vinner de väl med 9-2 istället bara för det. Men jag tycker att det är en match som vi ska kunna kontrollera hemgruppsegern i alla fall. Och om vi lyckas göra det, så är det, då är det kvartsfinal direkt helgen efter, va?
Ja, då är det kvartsfinal direkt helgen efter, och då får vi ju se vilka vi får möta. Vi får se om det blir, vilken av helgdagarna det blir vi får möta dem. Och sen om vi då tar den matchen, då är det semifinal helgen efter igen. Så det går undan här.
Det blir lite mini-peak på säsongen redan nu.
Jag tycker också att det är jävligt konstigt att de lägger det så här från förbundshåll. För att det gör ju att förbundet inte riktigt heller tar det på superstort allvar. För sen är det ju uppehåll i en och en halv månad, och sen spelas finalen den 10 maj. När man liksom är mitt under säsong och allting. Jag tycker det,
men för
det är
oss supportrar så är det väl ändå jävligt roligt att fan, nu börjar det bli lite blodsmak i munnen plötsligt efter en titel redan.
Jo, men vad fan.
I vårt läge så är det ju kul. Men det,
jo,
ja, det
men jag tycker att det är lite för, men jag tycker att det är lite för allvarligt. Alltså det är en för stor grej för att det bara ska springas igenom så där snabbt. Det är ju inte som ett mästerskap där man vet att det här mästerskapet spelas de här 4 veckorna och det är gruppspel och sen så går det fort mellan matcherna liksom. Utan det här är ju något annat. Och en cup som börjar leva tidigt under hösten, då tycker jag det är synd. Det är jävla stressigt där i mars. Ska vi trycka ihop allting? Det tycker jag är synd.
Men jag tycker att vi kan se det som en möjlighet att prestera bra i den cupen i år faktiskt.
Ja, och framförallt med tanke på att vi har en ganska god winning streak, så är det klart att det är nog inte så dumt för oss då att få bara fortsätta och nöta på när vi är i form så att säga.
Och en semifinal i Svenska Cupen om 2-3 veckor, det är man ju sugen på, eller?
Ja, det är ju hade ju varit rätt fett, ja. Att helt plötsligt gå in med superallvar innan säsongen ens har dragit igång. Alltså jag gillar det, jag tycker bara det är synd att de stressar på det så in i helvete.
Jag tycker vi lägger in en beställning på en semifinalplats i Svenska Cupen om några veckor här. Jävlar vilket tryck det ska vara.
Ja, gött. Det ska bli kul.
Vi är sponsrade av Jay's Headphones.
Det är så himla roligt att Jay's Headphones är tillbaka. Jay's Headphones är en leverantör som gör fantastiskt fina ljudprodukter. De har lanserat de här fina högtalarna S-Living 1 och S-Living 3 som funkar oväntat jäkla bra. Bra pris, bra tryck. Nu lägger de ut då liksom som lite grädde på moset ett par goa Jay's Q7 som är ett par nya K-hörlurar med noise cancelling som precis har vunnit bäst i test hos Aftonbladet.
Ja, plus en hagla bara i den recensionen. Vad innebär noise cancelling då, du som är lite mer nörd av saker och ting?
Ja, men noise cancelling är om du inte tycker om oljud kan man säga. De funkar så här att du sätter på dig hörlurarna så kan du välja att aktivera noise cancelling. När du gör det så försvinner allt ljud utifrån, vilket gör att du får en väldigt lugn och harmonisk upplevelse när du lyssnar på den musiken du tycker om eller när du då pratar i telefon. Du hör ljudet i hörlurarna fantastiskt bra, men allt utljud, alltså allt runt omkring försvinner. Dessa är ju sjukt populära för folk som till exempel flyger mycket flygplan eller åker mycket buss eller åker mycket spårvagn där det är ett himla ljud runt omkring och man inte hör varandra.
Jag ser ju genast möjligheten att slippa höra vad du säger.
Ja, exakt. Du. Tack, vad snällt.
Om ni går in på jaysheadphones.com och använder koden BBPOD 2020, alltså BBPODD 2020, så får ni faktiskt hela 30% på hela sortimentet. Och det innebär att till exempel de här grymma stänga ute på Glimberg-lurarna, de hamnar bara strax över 1000-lappen, vilket är jäkligt billigt för en sån bra produkt. Så det tycker jag är värt ett besök och ett test och ett köp.
5 plus i Aftonbladet är ändå 5 plus i Aftonbladet. Stort tack Jay's Headphones för att ni hjälper oss att göra BB-podd.
Under rubriken inte så fjäderlätta och jätteskojiga ämnen så har det ju kommit bokslut och grejer för 2019.
Mm, det har det gjort.
Har du någonting att tillägga om det eller?
Nej, alltså summa summarum så är det ju väldigt likt som det har varit alla andra år. Vi har ju stramat åt så utposterna så gott det går och flyttat om i siffrorna som det så fint heter. Vi är fortsatt beroende av spelarförsäljningar, men det är inte riktigt lika allvarligt. Jag vet att Laul var ute och svinga om att hade vi inte sålt Benjamin Nygren så hade vi varit i en liknande situation som Östersund just nu. Och det kan ju låta väldigt så här läskigt när man säger det på det sättet, men så är det ju alltid. Alltså någonstans, hade inte Wikström dragit korsbandet så kanske det hade hänt. Hade inte Thomas Rogne dragit korsbandet 2015 så hade vi vunnit Allsvenskan och då hade vi kanske spelat Europa League, och hade inte Paka dragit korsbandet. Alltså det finns så väldigt många om och men hela tiden och jag tycker att det är lite trött faktiskt att komma med den typen av inflik, för så är det alltid.
Framförallt så hade vi ju kanske inte köpt Hossa Majers och Tobias Anna om vi inte hade sålt Benjamin Nygren.
Nej.
Så det är väl något som med transferbalansen. Däremot så tycker jag inte i det här fallet att man ska vara för arg på Robert Laul, för jag tror att han får sota lite för gamla synder. Jag tycker också att det är bra att man inte bara är halleluja, allting är perfekt och bra, utan jag tycker att någon ska syna de ekonomiska siffrorna också. För att just på ekonomin har vi ju en historik som inte är så jävla bländande. Och ju fler personer som nagelfar den, desto mer säkra kan vi supportrar vara på att det inte är på väg käpprätt åt helvete igen. Så just på den här grejen så känner jag, men fan Robban, upp med din analys då och berätta varför du tycker att det är så här och så här. Visa oss i en artikel Gärna en som inte är låst då. Varför du tycker att det finns anledning till skepsis, så tror jag att det kommer landa bättre.
Ja, men man får göra det på det sättet då. Jag känner Robert, jag har många gånger tagit Robert i försvar och sagt att man fan lyssnar på vad han säger. Jag förstår att det finns en historik. Jag tycker här så tycker jag att när han går in med, alltså när han går in på det sättet och det blir så tydligt hur han trycker på det för att skapa irritationen. Jag hör vad du säger.
Det är mer sättet, så in conclusion, så var gärna kritisk, men presentera det på ett lite bättre sätt. Så,
jag gör det grundligt.
Så är vi säkert beredda att lyssna, så att säga.
Ibland så traskar han bara jävligt konstig mark.
Nu kommer det en radioövergång som heter Duga.
Okej.
Någon som också traskar jävligt konstig mark just nu och som också har varit lite kritisk mot IFK Göteborg. Vet du vem det är?
Alltså, han är så jävla pantad så det är helt sjukt alltså. Ja, men hur kan han med? Hur kan han med? Du behöver inte säga men hur kan Abdul Razak med? Han kommer alltså in till IFK Göteborg. Vi pratar alltså våren 2017 här nu. Och vi ska komma ihåg här nu att han då, att IFK Göteborg efter 11 omgångar våren 2017 ligger på en femte plats. Det var inte helt hundra i klubben. Det var en hel del som rörde sig och det var en hel del stök. Det såg vi om inte minst den hösten där. Men han kommer in och har ett spelsinne som inte alls passar in i det vi gör. Han tar avslut fan värre än vad Sargon Abraham gör just nu. Och han krönte det genom att ta över stafettpinnen från Sabba Larsson som enskilt sämsta insats i en match någonsin i IFK Göteborg. Och Sabba då gjorde ju detta då under Kalmar borta första 45. Det är så otroligt svag insats det här halvåret. Och sen har han mage att gå ut och gnälla på att ingenting funkar i IFK Göteborg. Han kände sig inte välkommen, allting var skit. Och jag citerar, det är den värsta klubb jag varit i. Och det är ganska magstarkt för en kille som har varit i, är det 13 klubbar nu på 10 år? Och säga en sån sak, då börjar man fråga sig, är det klubbarna det är fel på? Eller kan det helt enkelt vara så att du, spelare X här, som uppenbarligen inte har klarat av att hålla dig fast i en förening under ens ett helt år, är det du som kanske har dina brister?
Vad jag försökte säga då innan du läste upp hela Sagan om ringen-trilogin i text här. Ja. Det är att så här, det finns ju som jag brukar säga, spår av sanning i det som Razak säger. För det var rätt stökigt där. Och på samma sätt då så blir det ju en kille lite som likt Robert Laul kommer med en hel del information som kanske ändå inte är, man ska garva åt. Men sättet man presenterade på gör ju att det blir, jag vet inte vad jag ska säga.
Nej, men det är ju skillnad på det. Kommer du inte ihåg när Tom Pettersson lämnade för Östersund och han på ett snyggt sätt påtalade bristerna som fanns i IFK Göteborg? Det är en jävla skillnad på att presentera det på rätt sätt. Då hade jag respekt för Tom. Många blev också arga på Tom då för så här, du är sur för att du bara inte bla 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 bla. Men jag tyckte inte alls att det var som en Tom där och då. Det Abdul Razak gör nu är så jävla meningslöst. Du har liksom haft en karriärskurva som har varit en spikrak neråt. Du var det i City han var i, eller vad fan? Det var någon så här superhögt lag. Och sen har det bara rasat och så har han mage och kasta skit.
Det är ju sannolikt också det som är orsaken till det vi ser. Att Abdul har varit i Manchester City och spelat några matcher. Jag vet inte vad det var för nivå på de matcherna. Men att det är en hybris redan från unga år. Att nu kommer jag in här och jag ska bli den största stjärnan och jag ska bli det och det. Och där någonstans har han stannat mentalt. Och tror fortfarande att han är Mr. Big Dog när han kommer in. Men så är han bara Abdul Razak. Det finns ett uttryck som kallas för Dunning-Kruger-effekten. Ja. Och det innebär att den som är inkompetent också är oförmågen att förstå att den är inkompetent. Ja. Detta får till följd att inkompetenta överskattar sin kompetens i högre grad än kompetenta. Samtidigt tenderar personer med hög kompetens att underskatta sin relativt höga kompetens inte mot andra. Ja. Vilket leder till antagandet att det som är lätt för en kompetent också är lätt för andra. Så att...
Det var länge sedan jag hörde det.
Vi har sett ett annat glimrande exempel på detta i allsvenskan i och med Astrid Ajrajevic, tycker jag. Folk som liksom inte fattar att du är inte någon jävla världsmästare. Och i fallet Abdul Razak så står ju alla stjärnor helt fel. För när man just har spelat sin debutmatch för mittenlaget, mediokra mittenlaget i Superettan, ÖIS, och dessutom lyckats avgöra matchen till liksom negativ sida genom att göra självmål, då är det kanske ändå inte läge att gå ut och svinga. Eller så är det precis det är. För vad man ser ju att alla ÖIS-supportrar, de låter ju honom komma undan med att vara en ganska röten fotbollsspelare. Mm. Bara genom att han säger att Blåvitt är den värsta klubben jag har varit i.
Ja, men jag skulle säga det. På tal om det, att tycka att man själv är världsmästare. Jag ser ofta så här ÖIS-are, det finns ju speciellt en ÖIS-are, John Ahlberg tror han heter, som alltid ut och svingar mot IFK Göteborg. Heter han inte John Ahlberg?
Jag måste ändå gilla John. Han är den enskilt största liksom anledningen till att det hålls liv i någon sorts antagonism mot ÖIS. Det är John Ahlberg. Han kämpar på. Han är väldigt aktiv på Twitter och ÖIS-are. Men jag tror ändå att i alla fall 75% av hans tweets handlar om någonting i världen som han har hittat och kan göra så att det skulle vara något dåligt för Blåvitt. Han är fantastisk på det. Följ John. Han är en klippa där. Alltså. Det är synd att det inte finns fler som han. Då hade det varit lite kul.
Ni är inte helt olika du och han, kan säga. Men du är ju min vän. Men det jag skulle komma till i alla fall är att ÖIS-arna går igång som fan på detta då. De delar upp de här artiklarna överallt om att han tyckte att Blåvitt var en så dålig klubb. För fan vad roligt. Så himla gott när Blåvitt får skit. Jag kan tycka att det är lite gulligt av ÖIS. Och det gäller även guys att de fortfarande ser IFK Göteborg som sina stora antagonister. Jag vet, så här, guys har liksom ingenting att komma med. Man pratar om att vara rädda för kvalspel Superettan förra året. ÖIS åkte på torsk mot Tvååker för 2 veckor sedan. Och ändå så är det stora fokuset på att IFK Göteborg är minsann den stora antagonisten till oss. Vi är mycket finare än er. Ni kan aldrig bli som oss. Och jag börjar känna så här. Alltså ÖIS och guys är ju så långt efter nu. Så jag börjar nästan släppa rivaliteten mot dem. Alltså helt och hållet. Nej, men, det är inte intressant längre. Det är inte intressant. Jag känner nästan så här, fan, vi kanske ska börja känna att Häcken är en riktig antagonist nu istället. Liksom. Och bara släppa ÖIS och guys.
Problemet med Häcken är att man inte känner någonting för BK Häcken. Överhuvudtaget. Att ingen gör det. Men det är ju som du säger. ÖIS och guys är inga rivaler till IFK Göteborg längre. Ibland så kör jag en mycket sympatisk härskarteknik när man stöter på folk som håller på ÖIS och guys, och så säger man bara, ja men jag håller på Blåvitt i elitfotbollen, och så håller man på ÖIS och guys i de lägre divisionerna. Mm. Det är väl inget konstigt.
Nej.
Så, men det brukar de inte tycka om.
Nej, så summa summarum nu då, så steker vi ÖIS och guys som egentliga rivaler nu.
Ja, men jag kom på det faktiskt när du sa det nu. Att det som måste påpekas då, som folk, framförallt i sociala medier, det är så jävla bra på att säga. Så fort man påpekar någonting som man inte håller med om, så är det alltid någon jävel som säger, nu sitter du och gråter ut. Det gör jag inte. Jag tycker att det här Abdul Razaks påhopp på IFK Göteborg, jag tycker ju mest att det bara var uppiggande. Att det var roligt, för det gav mig något att skratta åt. För det var så jävla, på en sån absurd nivå. Liksom, så man kan inte bli arg på en sån grej. Det finns ingen vettig människa som lyssnar på Abdul Razak och tycker, ja så är det, fan vad dåliga de är.
Äntligen säger någon hur det är.
Nej, alla tycker bara, ja du.
Är du rätt person?
Dunning-Kruger-effekten helt enkelt. Stort tack till Jays Headphones för att ni hjälper oss att göra BB-podd. Och som en liten extra lök på laxen så har vi ju 30% för alla som shoppar loss på jaysheadphones.com och använder koden BBPOD2020. 30% på hela sortimentet, det är faktiskt riktigt bra.
Vi nåddes i dagarna av den extremt tråkiga nyheten att Stefan Lindqvist har lämnat oss. Stefan var och är en av de största och har varit med och satt föreningen IF Göteborg på kartan för världen över. Vi skickar mängder av tankar till hans familj, hoppas att de får sörja i lugn och ro och minnas Stefan som den fina kille han var. Vi vill som en liten hyllning till Stefan spela den otroligt fina duetten mellan Brad Paisley och Dolly Parton. When I get where I'm going.
When I get where I'm going, on the far side of the sky, the first thing that I'm gonna do is spread my wings and fly. I'm gonna land beside a lion and run my fingers through his mane, where I might find out what it's like to ride a drop of rain. Yeah, when I get where I'm going, there'll be only happy tears. I will shed the sins and struggles I have carried all these years, and I'll leave my heart wide open. I will love and have no fear. Yeah, when I get where I'm going, don't cry for me down here. Gonna walk with my granddaddy, and he'll match me step for step. And I'll tell him how I've missed him every minute since he left. And then I'll hug his neck. Yeah, when I get where I'm going, there'll be only happy tears. I will shed the sins and struggles I have carried all these years, and I'll leave my heart wide open. I will love and have no fear. Yeah, when I get where I'm going, don't cry for me down here. So much pain and so much dark this world we stumble through, all these questions I can't answer, and so much work to do. But when I get where I'm going, and I see my Maker's face, I'll stand forever in the light of His amazing grace.